om vi skapar möjligheter för unga att prata ut om våld, porr och sex med trygga vuxna utan att döma dem, så skapar vi också ett tryggare samhälle. Hej, hör du Oskar? Någon kille som heter Mohammed har ärende åt dig där ute och han får inte komma in eftersom han inte hör till den här skolan. Men jag känner inte någon som heter Mohammed, sa jag. Det här var Svenskfinland på 90-talet och jag hade inga finska kompisar, så jag hade aldrig ens träffat någon med det namnet. På den här tiden var Svenskfinland väldigt homogent när det kom till namn, religion och hudfärg. Jag är adopterad från Sydamerika och jag är brun. Därför trodde pojken troligen att jag känner personer som också är bruna och kommer från andra kulturer. Men de här pojkarna försökte lura ut mig för att tvinga mig till slagsmål. I flera år hade våldet varit närvarande. Ibland slogs jag och ibland försökte jag undvika det. Men det fanns alltid de som ville sätta dit mig. En gång fick pojkarna nog. Det omringade mig under rasten i matsalen mellan högstadie och gymnasie i Grankulla. Nu kommer du inte undan. Till en början så var jag rätt lugn och tänkte att jag inte ska låta rädslan ta över. Jag var mitt i en sjuk lek där manligheten nu skulle prövas. Kroppen förberedde sig för strid. Jag kände hur hjärtat började slå hårdare och fokuset smalna. Allt som fanns utanför situationen suddades ut. Sen kom första slaget. Nåja, lyft knytnävarna. Sen kom andra slaget. Jag började känna mig rädd och en viss irritation började pirra i kroppen. Sen kom tredje slaget. En träff på näsan. Enda utvägen var att slå tillbaka, så jag slog. Och det enda jag kunde tänka var, varför är jag så lugn? Som vuxen har jag reflekterat mycket på våldet under min skoltid. Varför var våld det första svaret för så många av oss? Var det verkligen den enda utvägen? Under den här tiden hade Dylan Klebold och Eric Harris nyligen gått in på sitt gymnasium Columbine High och dödat flera av sina klasskamrater och till sist sig själva i den största skolskjutningen dittills. Jag kollade dokumentären Bowling for Columbine av Michael Moore, läste artiklar om fallet och diskuterade med vänner. Då förstod jag inte varför. Mitt namn är Oskar Lehtinen och jag är killen som ofta hamnade i slagsmål på skolgården. Idag jobbar jag som krisarbetare för att stödja unga som mår dåligt. Som krisarbetare ser jag på samtiden och min egen historia med helt nya ögon. Våldet är ett symptom på ett samhälle som misslyckats med att ge unga människor verktyg att hantera sina känslor, lösa konflikter och framförallt någon som lyssnar på det som tynger de unga. Nu ska du få höra en historia som börjar med knutna nävar och slutar med ett öppet hjärta. När jag gick i lågstadiet försökte jag följa en viktig regel som min mamma och pappa hade lärt mig. Det var att aldrig slå först, men att alltid försvara mig. Jag intalade mig att jag försvarade mig själv och mina vänner. Men ibland kände jag ett behov av fysisk makt. Och då eldade jag nog på våldet. Det känns jag för än idag. Redan på första klass i Sibba utmanades jag till slagsmål för att jag talade svenska och för att jag var brun. Det hände egentligen inte ofta. Som mest fick jag nog leka i fred med de andra barnen på skolgården. Jag föredrog att leka med flickorna. Kanske delvis för att deras lekar var mindre våldsamma. På tvåan bytte jag skola när vi flyttade till Esbo. I min nya skola fanns en skola för barn med speciella behov och en allmän skola. Mellan de två skolorna blev det ofta bråk. Troligen på grund av att det kändes viktigt att vara över den andra i hierarkin och enda sättet att stiga i rang var genom slagsmål. Jag brydde mig inte om hierarkier. Och hatade att slåss. Men jag gjorde det i alla fall. Nu får jag det att låta som att jag inte gjorde annat än slogs mellan morgonmål, lunch och middag. Men så var det förstås inte. Jag älskade att promenera, att cykla och att hänga med mina vänner. Jag har alltid haft ett stort intresse för filmer och videospel. Så en stor del av tiden gick åt att cykla till Mikon Video och hyra de senaste Arnold Schwarzenegger, Tarantino och Jim Carrey-filmerna för att sedan se dem om och om igen med vännerna och sedan kunna alla repliker utantill. En dag så blev jag påhoppad av 5 killar på skolgården. Medan de stod och sparkade på mig insåg jag att det faktiskt är riktigt farligt det vi håller på med. Ett mentalt frö såddes i mitt huvud. Någon kan ju faktiskt vara fysiskt illa av allt våld. Och ju äldre och starkare vi blir, desto större är sannolikheten att något riktigt hemskt händer. När jag sen började högstadiet i Grani lovade jag mig själv att aldrig mera slåss. Tyvärr fanns där killar som tyckte att våld var ett fiffigt sätt att stiga i rang. Och den stora massan, följarna, gjorde ofta som det högsta hönset sa. Därför utsattes jag också av deras våld. Väldigt ofta undvek jag alla slagsmål genom att säga att jag inte ville slåss. Att jag var rädd att skada någon. Ibland kommer man långt med att vara neutral. Fast ibland fick jag ta en del slag och knuffar. Men det gav upp och så fick man vara i fred för stunden. Men några hade bestämt sig för att lyckas få mig i ett slagsmål. Det hade blivit en spännande utmaning för dem. De försökte göra mig arg genom rasistiska och verbala påhopp. Det skuffades och slogs och till sist började de försöka lura mig ut till platser där ingen vuxen såg. Så som den gången jag beskrev i början. Allt kulminerade när en pojke samlade sin kompisgrupp och tvingade fram slagsmålet i matsalen i skolan. Han fick rejält med stryk och allt högstadievåld fick slut på en gång. Synd att allt det våldsamma hade pågått i 3 år vid det laget. Hans vänner vände honom ryggen och ville vara mina vänner istället. Jag hade inget intresse av att få dem som vänner. De vände sin kompis ryggen och det äcklade mig. Ibland har jag tänkt på det här. Vad skulle ha hänt om jag varit svagare? Både mentalt och fysiskt. Nu vann jag det stora avgörande slaget. Men om jag aldrig varit i position att kunna försvara mig. Om icke-våldet inte skulle ha varit ett aktivt val. Skulle jag då ha övervägt att komma till skolan och döda dem? En stor del av mitt arbete handlar om att bryta den tystnad som omger många ungas känslor. Många är bra på att skicka hjärtan i chattar, men vi vågar sällan prata om smärtan på riktigt. Vi vågar inte sitta med känslan. Det gäller förstås inte bara unga, utan var och en av oss. Också mig. I mitt jobb som krisarbetare är mitt främsta mål att skapa en trygg plats för diskussioner och tankar. Jag vill att de unga som kommer till oss blir hörda, förstådda och respekterade. Länge har jag varit livrädd för människor som upplever ensamhet. Det har känts som att hopplöshetskänslan smittar av sig på mig. Idag är jag inte längre rädd för andras ensamhet, eftersom jag vet att det går att göra något åt den. Det går att komma ur ensamheten. Det har jag sett flera unga göra. Jag tror att yngre generationer faktiskt är bättre på att tala ut om sina känslor och behov. Det är dem vi äldre ska lära oss av och inte förminska unga som har ord för det de känner. Det är lättare att be om hjälp om man kan sätta ord på problem och känslor. I skolvärlden finns det ett behov av att träna det här. Därför är jag glad att flera skolor har börjat träna på socioemotionella färdigheter. Alltså att lära sig hur handlingar har konsekvenser, att få verktyg att bygga sunda relationer och att lära sig hur man löser konflikter. Det är något som skolpojkarna och jag i min ungdom och nutida världsledare definitivt ska ha nytta av. Det är alltså inte bara barnen som det här berör. Det gäller också professionella som skolpersonal och vårdnadshavare. Först då vi alla är delaktiga och kommunicerar öppet kan vi skapa förändring till det bättre. Det låter lätt så här när man säger det, men hur gör man då? Jag brukar tänka så här. Allt börjar med att lyssna. Om du är vuxen runt barn och unga, lyssna på riktigt på barnen när de har något att berätta. Sällan vet du när den situationen kommer. Ofta kanske det är på väg till eller från någon fotbollsträning eller kanske när du tar en kort paus på soffan efter arbetsdagen. Sätt då bort telefonen och sänk volymen på bilradion och ge barnet all din uppmärksamhet. Sedan tycker jag att det är viktigt att lyfta fram att det också är helt okej att inte räcka till som förälder. Ibland är det skitsvårt att förstå vad barnet säger och menar. Och ibland är man kanske inte den bästa personen att hjälpa när ens barn har utmaningar, eftersom känslorna kommer i vägen. Jag är kanske bra på mitt jobb, men mina egna tonåringar är allra svårast att lyssna på. Jag vill ju så gärna fixa deras problem, inte sitta och se på problemen. Ju snabbare vi som föräldrar inser att vår uppgift inte är att vara perfekta, utan att fylla det hål vi själva saknar med andra trygga vuxna, desto bättre klarar vi vår uppgift. Vi behöver inte klara allt själva. Var en förebild till ditt barn och våga be om hjälp av andra vuxna, skolan eller skolhälsovården. Det finns många ställen dit du kan vända dig för att få hjälp om det är jobbigt i familjen. Att konstant leva med rädsla för våld påverkade mig i grunden. I gymnasiet ändrades hotet och blev mer osynligt. Jag blev istället varnad för våld av flickor från skolan som berättade att någon hade planerat att hoppa på mig. Jag gick inte på skolfester och undvek olika ställen eftersom okända personer hade planerat att slå ner mig. Jag intalade mig själv att det kändes helt okej att stanna hemma. Jag gillade ju inte de som var där. Även om jag i efterskott tänkte att jag nog skulle ha vilja gå på de där festerna. Jag skulle vilja känna att jag passade in. Om vi skrämmer, trycker ner, slår och förminskar någon tillräckligt länge, skapar vi i värsta fall en skolskjutare. Det är sällan en person som gör det, utan det är många ord och handlingar från många olika personer och tystnaden av ännu fler, som tillsammans bildar en flod som får den utsatta att drunkna. Det fanns inte ens en liten risk att jag skulle bli en skolskjutare. Ändå har erfarenheterna jag samlat på mig av mobbning, rasism, våld och hot gett mig större förståelse för varför människor tänker tanken att döda sina klasskamrater. Eller i värsta fall göra tanken till verklighet. Under andra året på gymnasiet fick jag min första panikångestattack, även om inte jag just då visste vad det var. Först märkte jag att mitt synfält blev oskarpt, tankarna blev dimmiga. Hjärtat började slå hårdare och jag fick svettpärlor på armarna. Därefter såg jag mig själv utifrån. Jag trodde jag hade blivit galen eller skulle dö. Att det här var min sista stund i livet. Nu för tiden vet jag att panikångestattacker är ofarliga och ganska vanliga. Min hjärna orkar inte längre vara i krisläge. När jag aldrig pratade om hur jag mådde och det jag gått igenom så började kroppen säga ifrån. Då började jag träffa skolkuratorn på Mattlinens gymnasium. Hon var den första som fick höra att jag inte orkade leva längre. Det var för tungt. Allt våld jag skapat, allt våld jag undvikit och alla tunga tankar jag aldrig släppt ut hade kommit ikapp mig. Visst hade jag fina människor runt mig som var motvikten till allt tungt. Vi var ett tajt gäng som studerade, festade och hängde ihop. Jag kände mig älskad både hemifrån och bland vänner. Jag var omringad av människor, men jag kände mig ändå ensam. Först långt senare förstod jag att vi alla kan uppleva ensamhet fast vi har vänner, familj, bästisar och partners. Jag led av emotionell ensamhet redan från tidig skolålder, eftersom jag såg annorlunda ut, kände mig annorlunda och blev påmind om det i form av rasism och frågor om varifrån jag kom. Jag delade inte heller mina mörkaste djupa tankar utan försökte alltid gömma dem i en liten mental kista som blev bara fullare och fullare. Min egen resa från att vara den som ofta hamnade i slagsmål till att bli krisarbetare har gett mig insikten att förändring är möjlig. Även de gånger när det känns som att våldet mot mig själv eller andra var den enda utvägen. Det händer ibland att jag träffar unga som påminner om mig själv eller det jag gått igenom under min egen skoltid. När jag är ute i skolor och föreläser eller drar workshop om välmående. Då brukar jag försöka så några frön i de unga hjärnorna. Här kommer mina tre frön. 1. Våga be om hjälp. Ingen människa har någonsin klarat sig ensam, även om vi ibland får det att se ut så. 2. Då du ber om hjälp är du inte en börda. Du visar att den du ber om hjälp av att henne är viktig och att du uppskattar hennes kunskap. Det skapar tillit och starkare vänskap. 3. Kriser och misslyckanden ger oss kunskap som ingen bok kan lära oss. Försök inte springa iväg från den, utan försök istället att lära dig någonting av det. En vinter där för cirka 20 år sedan släppte rädslan äntligen. Jag klev ut ur bussen på väg till mitt nuvarande jobb. Snön dalade sakta ner och jag kände en frid. Jag insåg att jag inte längre tänkte på vad jag kunde använda som tillhygge ifall någon attackerade mig på gatan. Hittills hade jag alltid haft en plan för vad jag skulle göra i en våldsam situation. Jag var 33 år gammal. Jag blev medveten om vilken otrolig energi som frigjorts då rädslan till sist släppte sitt grepp om mig 20 år senare. Vägen till välmående har inget slut och välmående är tyvärr ingen destination. Välmående är en känsla och känslor finns bara i nuet. Det kommer och går. Min resa innehåller sorg, ilska, likgiltighet, glädje, frid, oro och alla andra helt vanliga känslor. Känslor som bara finns i nuet. Men nu har jag lättare att acceptera dem. Inget varar för evigt. Min panikångest utvecklades senare till depression och jag var helt oförmögen att få någonting gjort. För att bli frisk behövde jag bli bättre på att dra gränser och att acceptera det som varit. Psykoterapi hjälpte mig med det under åren som följde. Att lära mig att dra gränser betydde bland annat att inte hoppa huvudstupa in i nya kreativa projekt när jag fick idéer eller börja en ny hobby. Under ett år hade jag helt paus från mina kreativa projekt eftersom jag var rädd att sjunka in i dem för djupt och sen efteråt bli deprimerad. Jag sörjde att jag inte hade kontroll över min kreativitet. Det kändes fel att skuffa den ifrån mig. Att dra gränser betydde också att säga nej. Till exempel att lära mig att våga säga att jag hade för mycket eller kommunicera att jag håller på att bli utbränd. Det tog 3 längre sjukledigheter innan jag lärde mig det. Att hitta acceptans, att våga säga att jag är okej, precis som jag är, har krävt en hel del arbete. Jag trodde till exempel att jag som arbetstagare måste ge mitt allt, alltid 100%. Då det blev tungt och batterierna började bli tomma, så gick det ännu mer energi för att uppnå 100%. Sen blev jag utbränd. Arbetsplatspsykologen frågade vad 100% innebar för mig. Jag svarade att det betyder att jag ger mitt allt. Jag påstår att du inte ger ditt allt. För om du skulle vara en minut längre på jobb, så då har du ju bevisat att du inte gett ditt allt. Arbetsplatspsykologen sa att 100% bara var ett påhitt i mitt huvud. Ett påhitt som inte ens vår chef på jobbet kan se eller mäta. Istället borde jag sådär till vardags ge ungefär 60-70% av min energi. Hur man nu sen mäter det. Och lära mig att bli okej med det. Resultatet blir att jag sparar krafter, orkar leva på min fritid och boostar mitt välmående. Och om det blir stressigt på jobbet så vet jag att jag under korta stunder kan satsa lite extra energi för mitt batteri har fortfarande 30-40% energi kvar. Men jag måste minnas att gå ner tillbaka till 60-70% efter stressperioden. Stress ska ju inte vara ett konstant tillstånd. Jag berättar det här till dig så du ska komma ihåg att jobba med din självmedkänsla i ett förebyggande syfte. Självmedkänsla ökar stresståligheten, förebygger ångest och depression och förbättrar vår prestationsförmåga. Och det bästa av allt är att det är en färdighet som vem som helst kan bli bra på. Jag heter Oskar Lehtinen och jag är din sommarpratare idag. Jag ser en tydlig paradox i dagens samhälle. Idag är vi mindre ensamma på grund av internet, medan många är mer ensamma av samma orsak. Vi har en uppsjö av vänner online, men vi saknar ibland de riktiga banden som skapas genom fysisk närvaro. Det är den fysiska närvaron som verkligen stärker vårt välmående. Visste du att när vi umgås ansikte mot ansikte utsöndras lyckohormoner i kroppen på ett sätt som inte sker när vi har online-interaktioner? Om personen du umgås med är någon som du inte känner så bra, så utsöndras mer lyckohormoner än om du sitter med familjen runt matbordet. Det är därför så viktigt att uppmuntra unga att våga sig ut och träffa människor i verkliga livet, även om det kan kännas skrämmande. Det bästa sättet att uppmuntra är inte att kasta ut, utan att ta med våra unga ut och uppleva världen. På samma sätt som du genom nyfikenhet kan uppleva online-världens möjligheter. Jag kommer så bra ihåg den där gången när jag köpte ett flygsimulatorspel och min pappa och jag satt och spelade i mitt rum. Jag var kanske 14 år gammal. Jag upplevde att min pappa verkligen såg mig. Att mina intressen var viktiga för honom och att han var nyfiken på min värld. Många undrar varför det är så mycket våld i spelen på internet och film. Och om unga inte får en förvrängd verklighetsuppfattning. Det har alltid funnits våld i form av underhållning. I tiderna var det på riktigt gladiatorspel på stora arenor. Också ishockey, boxning och MMA har inslag av våld. Men jag tror inte att vi börjar bruka våld för att vi tittar på filmer, ser det på internet eller spelar våldsamma spel. Vi gör det för att vi mår dåligt, för att vi inte får behandla det vi sett, eller för att vi känner att vi inte är sedda, hörda eller respekterade. Det skapar rädsla och ilska. Våld, det är ett symptom. Om vi skapar möjligheter för unga, framförallt för pojkar, att prata ut om våld, porr och sex med trygga vuxna utan att döma dem, så skapar vi också ett tryggare samhälle. Vi kan nästan dagligen läsa om hur illa unga mår och hur mycket våld som sker. Men det är bara en del av sanningen. Dagens unga mår också helt bra. Många har trygga familjer och får hjälp när det krisar i livet. Dagens unga är också mer medvetna och gör smartare val än vad vi gjorde som unga. De vill bygga en bättre framtid, till exempel genom att skolstrejka på riksdagshusets trappor. Det finns folk som varit med om mycket och önskar att all skit som hände dem aldrig skulle ha hänt. Att livet skulle ha varit bättre utan motgångar och trauman. Det har säkert alldeles rätt. Många blir starka till slut, men betalar ett alldeles för högt pris. Vi ska heller inte glömma dem som blev starka, men som inte hade krafter kvar att leva. Jag är tacksam för all skit som har hänt. Jag har lärt mig mycket, även om priset tidvis varit högt. Före panikångesten och depressionen drömde jag om lyxiga bilar och ännu finare downhillcyklar. Men den dagen jag fick min första panikångestattack så ändrade mina drömmar. Det enda jag ville var att få min hälsa och mitt välmående tillbaka. Den här ledkärnan finns kvar fast jag idag mår bra och nu som då drömmer om någon onödig sportbil. När jag mår bra så kan jag få andra att må bra. Allt börjar från mig. Jag är mitt viktigaste verktyg och behöver vårdas för att vara en bra krisarbetare, make och framförallt en bra pappa. I en perfekt värld lär vi barn att känslor inte är farliga. Att ilska är ett viktigt verktyg för att märka när vi inte känner oss hörda, förstådda eller respekterade. Att det modigaste är att visa sig sårbar och att misslyckanden är modern till all kunskap. Jag fick lära mig allt detta som vuxen och har jobbat med det sedan dess. Det finns ingen deadline för när du ska ta itu med ditt välmående. En del har privilegiet att få hjälp redan som barn. Andra gör det som ung vuxen. Och så finns det de som är äldre när de söker hjälp. En av mina idoler är föreläsaren Dr. Brené Brown, som är specialiserad på skam, sårbarhet och mod. Brown talar bland annat om gropen. Den där mörka platsen vi ibland faller ner i och inte vet hur vi ska ta oss upp ur. Ingen kan undvika gropen, så när någon ung trillar ner, ställ en stege vid gropens kant. Inte för att be henne komma upp, utan för att fråga om du får komma ner. När man delar mörkret är det inte lika kompakt. Om barnet, kompisen eller familjemedlemmen berättar något tungt för dig så är det inte farligt. Det farliga är att hålla in med det tunga. Bli inte heller ensam med att bära det tunga du hört. Våga be om hjälp. Våga vara sårbar. I mitt jobb som krisarbetare hör vi många tunga historier och ibland frågar personer hur vi orkar med det. Det bästa verktyget är att ha utrymme för att prata ut om det man känner i arbetshandledning eller med en kollega. Förstås med tystnadsplikten i åtanke. Ingen klarar sig ensam. När du är sårbar och visar dig inför ditt barn så lär du också ut att sårbarhet är okej, att det inte är farligt. Tyvärr så har jag aldrig gråtit inför mina barn och kanske bara en gång inför min fru. Det var då när vår hund föddes för att avlivas. En av mina största rädslor är att gråta och bli riktigt arg, att släppa tag. Jag var över 30 när jag första gången släppte ut min ilska. Jag kände mig felbehandlad, oförstådd och inte respekterad. Precis som i barndomen byttes min ilska fort till gråt som sedan fick mig att lugna mig. Efter situationen var jag faktiskt ganska fascinerad av känslan. Vilken otrolig kraft det finns i ilska. Hur kan man använda denna energi kontrollerat? Det är ju som en superkraft. Jag har ännu inte lärt mig att kontrollera superkraften eftersom jag så sällan blir arg. Men det var en viktig lärdom. Jag tror att lugnet jag kände i slagsmålet jag beskrev i början av historien handlade om att min ilska aldrig hade fått komma ut. Och aldrig synas. Idag kan jag bli arg ibland och då försöker jag kommunicera det och minnas att känslan är viktig. Jag tänker ändå att ilska och att bli arg är två olika saker. Ilska, det är som en urkraft. Men att gråta öppet och bryta genom muren i min hals som håller borta den spontana gråten, även om jag känner den komma, har jag ännu inte lyckats med. Vår hjärna är väldigt spännande. Det vi säger till oss själva, det skapar vi mer av. Mitt eviga mantra i högstadiet var, jag är dum i huvud. Jag matade mig med det orden och mantrat om mina skolvitsord från medelmåttiga till riktigt dåliga och formade hur jag såg på mig själv. Men det fina i kråksången är att hjärnan också går att omprogrammera. Då du börjar säga snälla saker om dig själv, fast du inte ens tror på dem och kanske bara säger dem tyst för dig själv, så tror din hjärna på dig och då börjar en ny omprogrammering. Det lönar sig att vara medveten om hur du talar till dig själv. Idag programmerar jag hjärnan och slipar på programvaran ganska ofta för att få den att växa i rätt riktning. För ungefär 2-3 år sedan så var jag ganska uttråkad och kände att jag behövde en ny utmaning eller att bli bättre på det jag gjorde. Det resulterade i ett beslut att slipa på mina färdigheter som storyteller. Jag skulle alltså bli bättre på att berätta historier som berör och skapar förändring. Programmeringskoden var Oscar är en bra storyteller. Inte vill bli, utan är. Därefter började jag läsa böcker, lyssna på poddar och se YouTube-videon. Jag drömmer om att få föreläsa och fånga stora folkskaror med mina berättelser. Faktiskt har en stor dröm varje att få dela min historia i ett sommarprat. Så när du nu lyssnar på det här så har jag uppnått ett av mina mål att växa som talare. Och det är jag oändligt tacksam och stolt över. Mitt namn är Oskar Lehtinen och jag uppmuntrar dig att se över vad du programmerar din hjärna med i sommar. Låt inte någon stoppa dig ifall du har en dröm. Du är den viktigaste personen i ditt liv. Fortsätt alltid att utmana dig. Också det minsta stegen tar dig framåt. Min nästa stora utmaning är återresan till mitt hemland Colombia. Men det är en annan berättelse. Tack för att du lyssnade på mitt sommarprat.
Dagens sommarpratare var Oskar Lehtinen, redaktör Lin Jung, producent Jessica Jensen. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.